Hej och varmt välkomna till DI:s ledarpodd. Välkomna säger också till ledarskribenterna Tobias Wikström och Henrik Westman. Och så Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag onsdag den 6 december när vi spelar in den här podden. I veckan kom PISA-undersökningen som redovisar elevernas kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap i stora delar av världen. Senaste undersökningen gjordes 2018 och sedan dess har det skett ett kunskapsfall i nästan alla länder. Hur är resultaten för de svenska eleverna?
Ja, det är ju en rätt bedrövlig läsning egentligen. Sverige har ju då fallit stort i matematik och läsförståelse och en del också i naturvetenskap. Och nu sa du att det har fallit i de flesta länder och det ligger ju någonting i det. Det var ju någonting som Skolverkets chef Peter Fredriksson när han presenterade detta uppehöll sig väldigt mycket vid. Men det är ju en sanning med modifikation. Dels därför att vissa länder faktiskt har gått upp. Japan, Sydkorea har gått upp i matematik och Taiwan har gått upp i läsförståelse och Japan i naturvetenskap. Det finns undantag. Så att jag tycker ju att det fortfarande är ett väldigt dåligt resultat.
De resultaten som man ser nu i matematik och läsförståelse, det är alltså tillbaka på samma nivåer som 2012, som man ser Sveriges hittills sämsta resultat. Så man liksom sätter det i den kontexten. Och det är alltså var fjärde elev som ligger under grundläggande nivå för läsförståelse. Så att, det är ingen som kan vara nöjd med de resultaten som presenterades igår.
Det finns ju många analogier och resonemang man kan göra just när det gäller skolan. Men om man tänker sig då en elev som kommer hem till sina föräldrar med ett dåligt betyg. Det ligger ju nära till hands naturligtvis att man försöker bortförklara det eller hitta förmildrande omständigheter. Och tyvärr så uppförs ju Skolverket lite på det viset. För att den här presskonferensen där resultaten presenterades. Alltså Skolverket är ju den myndighet som gör det här på OECDs uppdrag, men för Sveriges del då. Det handlade ju då om att ja, pandemin har sänkt skolan över hela världen egentligen. Men vad är det för förklaring? Sverige var ju, det har ju Skolverket själv påpekat i en kunskapssammanställning som de gjorde i fjol, att Sverige var ju det enda landet som inte alls stängde grundskolorna. Så vad är det för typ av förklaring? Det kan ju hända att Sverige drabbades ändå av pandemin, det säger jag inte. Men det är liksom en svepande förklaring som dominerade i nyhetssändningarna när Skolverket skulle förklara de här resultaten. Och jag tycker det är lite för slapp inställning att liksom hitta förmildrande omständigheter det första man gör.
Och det är många som har försökt ändå att förklara detta med att men vi ligger i alla fall över OECD-snittet. Det är som att det är liksom den lilla ljusglimten och det är där många lägger väldigt mycket fokus just nu. Men precis som Tobias är inne på, alltså, vi blev ju vida känt för att inte stänga ner skolor och andra delar av samhället under pandemin. Så att om det är en förklaring för de här andra då 80 länderna som deltar i PISA-undersökningen så borde ju vi egentligen sticka ut och vara väldigt mycket bättre.
Och det finns också andra observationer. Alltså OECD mäter inte bara de här tre ämnena. Utan det finns också andra saker, likvärdighet mäter man till exempel. Och sen så finns det också parametrar som heter klassrumsklimatet. Och där är Sverige då sämre än OECD-genomsnittet. Med tanke då på att Skolverket var så upptagen av att jämföra oss med genomsnittet. Lite konstigt, man borde ju jämföra sig med toppen, vi är ju ett högindustriellt teknologiskt land och så. Men just när det gäller genomsnittet då så är vi sämre än OECD-snittet när det gäller klassrumsklimatet. Och det är sämst i Norden, det vill säga ordning och reda i klassrummet.
Men att Sverige befinner sig då en liten bit över OECD-snittet, det kan vi väl aldrig vara nöjda med?
Nej, Sverige har ju stora ambitioner. Vi har ett globalt innovativt näringsliv så att det är ju pinsamt om vi med vår tradition och vår historia som ingenjörsland inte har elever som klarar av matematiken. Och om man ser i näringslivet idag så är ju kompetensbristen ett av de största problemen som företagen lyfter fram. Och det är ju något som man måste börja att arbeta med redan i skolan. Mindre än hälften av de som studerar till ingenjör år tar examen. Och en majoritet av de som hoppar av gör det för att matten är för svår. Och det är ju en utveckling som tyvärr riskerar att bestå med de här resultaten.
Mm. Förra gången 2018 så fick Skolverket kritik för att ha undantagit allt för många svaga elever. Det här blev ett problem för dåvarande utbildningsminister Anna Ekström. Har man rättat till det nu?
Ja, man har undantagit färre elever. Det är ju alltså så att det är tillåtet enligt OECDs riktlinjer att undanta de svagaste eleverna, alltså de som har bristande språkkunskaper eller till exempel funktionshinder, så att de inte ska så att säga förvränga statistiken, öka jämförbarheten. Men detta gick ju till nya nivåer alltså då förra gången, och nu är det närmare den procentsats undantagna elever som liksom gäller generellt i den här mätningen i andra länder. Mm.
Både Skolverket och skolministern har pekat på friskolorna och deras vinster som en del av problemet. Har de en poäng i det? Kan ni förklara resultatet?
Ja, det är ju ganska ovärdigt efter de här resultaten att försöka få det till en fråga om vinster. Det finns problem med dåliga friskolor. De borde stängas ner, och det ser vi också att de faktiskt gör, även om verktygen för det kan bli ännu skarpare. Men att fastna i det här vinsthatet, den här populistiska retoriken, gör alla och framförallt elever en otjänst. Många friskolor är väldigt goda exempel på hur en bra undervisning bedrivs. Vi var ju till exempel och besökte Internationella Engelska Skolan i Eskilstuna här om veckan. Den ligger i vad polisen beskriver som ett utsatt område med svag socioekonomisk status och problem med våld och narkotika. Det var en dödsskjutning där så sent som i våras. Men ändå så lyckas de hålla ordning och reda i skolan. De tog över en kommunal skolverksamhet, lyckades vända det från krossade rutor och droghandel till struktur och tillförsikt för eleverna. De talar om disciplin, kunskap, gemenskap. Eleverna får inte ha mobiler alls under skoldagen. De får inte tugga tugga. De följs av lärare mellan raster och lektioner, och de uppskattar det. Det är bra att elever i Sverige kan välja denna undervisningen utan att betala skyhöga terminsavgifter som de skulle ha behövt göra om de bodde i USA, och det är det stora värdet i friskolor. Och precis som Tobias var inne på så säger också Skolverket att Sverige har ett sämre klassrumsklimat, alltså fler störningsmoment än OECD-snittet. Och de skriver också i den här rapporten att klassrumsklimatet uppfattas som bättre av elever som går i friskolor än elever som går i kommunala skolor. Det borde man ju också ha lyft upp i så fall.
Tobias, du håller med?
Ja, och överhuvudtaget så tycker jag gårdagen då, alltså nu i veckan då den här rapporten presenterades, det fokuserade lite för mycket på ekonomiska resurser till skolan och friskolor. Fast jag inte kan se att det här har med PISA-resultaten att göra. Det är betydligt mer djupgående problematik runt detta. Nu ska ju sägas att man talade ju också om att läraryrket måste bli mer attraktivt och sådana där saker också, vilket naturligtvis är viktigt. Men det var alldeles för mycket fokus på de ekonomiska resurserna till skolan som jag sannoliken undrar om detta är en huvudförklaring.
Vad ska man göra då för att lyfta kunskapen i skolan, Henrik?
Ja, jag tror inte att det egentligen är rocket science där, utan det handlar ju om, som både Ellen och Tobias har varit inne på, att höja statusen för läraryrket, men också fokusera på basala ting som ordning och reda i klassrummet. Att man verkligen lär sig läsa, man lär sig räkna istället för att ha, vad ska man säga, diffusa ambitioner om att bli problemlösare. Det är liksom lite för tidigt för barn i 14-15 års åldern att ta in så abstrakta tankar. Så jag tror på någon sorts back to basics faktiskt i det här fallet.
Och lärare som skapar ordning och reda får ju också respekt av eleverna, ska man komma ihåg. Sen har ju regeringen också sagt att de vill utforma en så kallad STEM-strategi. Det är alltså fokus på science, technology, engineering och mathematics. Och det är ju något som faktiskt också många företag har lyft fram, att de vill se en sådan i Sverige. Och jag skulle säga att det är också ett bra ställe att börja. Det är många länder som har en sådan, till exempel Finland och Danmark, Storbritannien och Japan då, ligger i toppen i den här undersökningen.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa, trygghet för livet.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Vi ska byta ämne och gå vidare. Tidigare socialdemokratiska försvarsministern Peter Hultqvist föreslog nyligen att staten borde köpa aktier i Saab. Henrik, varför vill han göra detta?
Ja, det är väl, ja, till att börja med kan vi säga att det är en sorts ryggmärgsreflex, tror jag, bland socialdemokrater och vänstermänniskor överhuvudtaget. Att när man ser ett problem och så vill man ha en lösning på det, då är det alltid ökat statligt inflytande som ska lösa det där. Och skälet till att han vill göra det var ju lite diffust, får man säga. Det här var ett inslag i SVTs rapport. Han sa att det handlade om att då värna framförallt tillverkningen av stridsflygplan och ubåtar. Men jag tror man ska se hans utspel i en kontext av att det är allt större oro i världen. Att ha en egen vapenproduktion är väldigt viktigt. Saab är då dessutom ett börsnoterat företag. Så möjligen är helt enkelt Peter Hultqvist rädd för att det ska komma en väldigt kapitalstark utländsk aktör. Kanske en kines. Och börja köpa in sig i Saab. Nu tror inte jag att det är så lätt att göra med tanke på att familjen Wallenberg har nästan 50% av röstkapitalet. Men jag tror att det är den oron som driver Peter Hultqvist att tycka att det är en bra idé att staten tar ett ägandeskap i Saab.
Så är det en bra idé då?
Nej, det är verkligen inte en bra idé. Saab är ju ett företag som har funnits sedan 1936. Och de har ju under familjen Wallenbergs ledning försett både det svenska försvaret och utländska försvarsmakter med fantastiskt bra och världsledande vapensystem som pansarvärnsvapen, stridsflygplan, ubåtar som man är också väldigt bra på. Så att det är egentligen helt onödigt, och det finns dessutom ingenting, vad ska man säga, som talar för staten som ägare i det här fallet. De är inte bra på ägarstyrning. Ta Telia. Det är ju ett företag där staten äger 40%, och man har varit en stor ägare då under hela tiden sedan det sattes på börsen, och hur bra har det gått för det företaget och den aktien?
Finns det inga goda exempel på staten som ägare, Tobias?
Ja, då får man väl leta lite ordentligt. Jag kommer inte på någonting direkt. Däremot så finns det ju en parallell under pandemin. Då var vi ju oroliga för att det skulle vara brist på vaccin. Och då ropades det ju på att det var dumt att Sverige, att svenska staten inte längre äger vaccinfabriker. Och att det var ett oskickligt beslut som hade tagits när detta avvecklades då en gång i tiden. Men vad var det som hände? Jo, marknaden, läkemedelsindustrin fick fram det här på rekordtid och vi fick vår tilldelning. Det är oerhört svårt att tänka sig att ett svenskt statligt företag hade fått det här fram på samma sätt. Sen finns det också en annan aspekt på det här med Hultqvists idé, och det är ju att man kan vara orolig för utländskt ägande generellt. Och då borde han ju också tänka på att det finns nu sedan 1 december en ny lag i Sverige om utländska direktinvesteringar där detta ska prövas och kan avvisas av myndigheterna. Till exempel om det skulle vara en ägare från ett olämpligt land, så att säga. Och det här gäller ju inte bara om man köper hela bolaget, utan det gäller ju om man träder över jämna tiotal nivåer i aktie ägande, så att säga. Så om man överstiger 30 eller 40 eller 60% så ska det också prövas. Så att det är ju inte så att om man är orolig för utländska ägare att vi inte har något skydd mot det längre.
Mm. Jag tror också, som vi varit inne på tidigare, men det finns ju någonting här att i kriser så ökar dragningen till kollektiva lösningar. Och då är det inte särskilt förvånande att det är Socialdemokraterna som är där och utnyttjar det och kommer med den här typen av förslag. Jag skulle säga att det ligger precis i linje med vad man skulle kunna förvänta sig från dem. Men precis som Tobias är inne på, om det var någonting som vi lärde oss från pandemin, så var det just liksom flexibiliteten och möjligheten som finns i det privata näringslivet och i marknaden snarare än staten att faktiskt lösa de problemen som finns. Och det är klart att vi kommer se det även i försvarsindustrin.
Och just när det gäller vapenförsörjningen så att säga, så är ju problemet i Sverige konkret att Försvarsmakten och FMV inte är tillräckligt snabba i att precisera vad de önskar.
Mm.
Alltså den allmänna observationen är ju att Saab står där beredd att tillverka för det svenska försvaret om man bara bestämmer sig vad man vill ha och lägger konkreta och omfattande beställningar.
Det är redan staten som är bromskloss i den här utvecklingen.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Tack för det, Ellen, Henrik och Tobias. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fällman och vi hörs igen nästa vecka.